Så roligt att vara här. Det känns som att vi hade förra veckan hade vi vissa omständigheter mot oss. Vi skulle vara här lite tidigare, men så var det, ja, det var kyla, det var is och det var allt vad som nu hände. Men nu så jag ska predika förra söndagen. Vi bytte lite, Lena gjorde det, och så började vi serien om bön, som vi kanske lite så där mellanradna kallar just för Herre, lär oss att be. Och det är ju en bra titel på liksom en serie vi är inne i. Att det är någonting, inte något vi redan kan eller något vi vet allt om, utan någonting vi får lära oss om. Och nu vet jag inte hur din relation, ditt förhållande till bön är. Om du bedömer att din nivå är liksom 10 av 10. Jag ser ju några här som ser ut som ganska böneproffs faktiskt. Har ett så här, man har ju när man, om man klättrar och, i klätterhallen, så har man ett grönt kort och rött kort beroende på. Jag ser nog några här med rött kort, det är... Jag vet inte hur du bedömer att du själv liksom ber, vilken bedjare du är. Jag vet ju vad jag tänker om mig själv i alla fall. Jag är så extremt duktig på att be. Jag ber länge. Ni skulle bara veta. Nej, det är inte riktigt så. Utan man är ju inte riktigt där man vill vara. Så är det med ganska mycket. Jag hörde någon säga att är det någonting som de flesta kristna inte riktigt kanske så här skryter om, så är det ju sitt böneliv. Det är utmanande. Det är inte liksom den lättaste tiden, kulturen eller samtiden där man får in liksom bön i sitt liv. Men ändå så är ju Jesu egna ord lika viktiga nu som de var någon gång tidigare. Gud i vårt liv är kanske ännu viktigare nu än någon gång i världshistorien. Vi behöver lära oss vad Gud vill att vi ska få tag på. Och jag funderar på det här och dels började fundera, varför har jag tackat ja till att tala om det här temat? Men det måste man ju kanske när man är pastor. Man får ta vissa smällar. Men så inser jag också att det handlar ju kanske inte om att jag har liksom hela certifikatet av bönekurser och klara alla svåra grejer. Det finns inget sånt tror jag. Men jag insåg liksom att jag är inte där jag vill vara. Vem är jag att säga något om bön? Mina böner, de är ganska ofta korta. De är inte igenkända för att vara så välformulerade. Ni kanske tycker att jag är duktig på att tala. Jag talar här ibland. Men mina böner, de är inte alls lika välformulerade. De har inte så mycket struktur. Jag ber för mig själv i tungor. Alltså i helig andes, i liksom tungotal. Men inte så ofta, kanske lika ofta med ord. Eller det är mycket lättare att be, låta det bara hända liksom och helig ande flöda. Jag ber, det är svårare att hitta på vad ska man be, vad ska jag säga. Ibland blir bönen inte så mycket mer än en suck. Den bönen, den kanske de flesta har lärt sig. Man kommer på efterhand, just det där var nog säkert en bön. Gud, ta det där som en bön. Jag borde vara lite bättre. Men egentligen tänker jag att det här är resultatet av att vi... Allt det med så mycket vi tänker att vi måste bli bra på något för att kunna säga att vi faktiskt gör det. Och vi bedömer oss själva, vi lyssnar till röster i oss och runt oss som säger att vi borde ha mera koll på något om vi faktiskt ska göra någonting. Om vi ska tro att vi kan lyckas med det. Så vem är jag att tro att jag kan lyckas be när jag ber så kort, när jag ber så, med så få ord, när jag mest suckar och ber lite i tungor här och där. Vem är jag att tro att Gud kan svara på sån bön? Men jag kan ärligt säga att jag känner mig lite svag på den här punkten. Och jag längtar efter mer. Och så kommer jag på att det är kanske det som är hela poängen. Att om vi inte är nöjda med där vi är och kan vara ärliga med det och säga att jag förstår att det här är viktigt. Jag tänker inte slå liksom läger här och säga att nu är mitt böneliv där det ska vara. Jag tänker be så här lite resten av mitt liv. Nej, utan jag längtar efter mer. Och när vi har en serie om bön eller när det är bön på tisdagar, och där är jag inte alltid. Jag vill vara där oftare. Alltså det måste vara okej att säga att jag tror på det här fast jag inte ännu riktigt är där jag vill vara. Och nu kanske det kan vara lite befriande för dig att höra att jag som också nu har fått jobba som pastor här sedan september eller mitten av augusti också tycker att det är utmanande. Men jag längtar efter mer. Och jag tror i vårt liv med Gud så måste det definiera. Det blir liksom vår riktning. Det är mycket viktigare vart vi är på väg och vad vi längtar efter än vad vi redan har lyckats med. För skulle du hänga på vad vi redan har lyckats med så är det ju de flesta av oss är screwed. För att säga det på ren svenska. Och Så min bön blir ofta en frustration och en bön för Gud, hjälp mig. Eller den här sucken, och så inser jag att det är ganska bibliskt att sucka. Det är ganska bibliskt att inte veta vad man ska be och istället be i tungor. Eller att inte vara så välformulerad. Jesus säger ju till och med det, att ni ska inte bli bönhörda för era många ords skull. Så plötsligt så är jag ju nästan mer godkänd för att jag inte gör det så bra. Det är värre om vi tror att vi gör allt så otroligt bra och därför skulle Gud höra oss. Därför så är jag en kristen. Nej, jag tror, så då kommer jag på mig själv. Nu kan jag ta den här inledningen. För att vi är bristfälliga och vi ska inte slå läger i vår brist. Utan vi ska sträcka oss framåt och det får definiera vårt liv som kristna. Känner någon igen sig? Ja, okej. Bra. Då fortsätter jag. Annars ska jag gå ner. Först ska jag dricka lite. Det blev väldigt torrt. Inte på grund av er. Jag har fått ganska mycket kritik för min torra humor. Där kom kanske en till. Jag är inte där jag vill vara. Det är ett ganska bra utgångsläge. Ska vi veta allt, kunna allt, så skulle vi inte behöva någonting. Vi skulle knappt behöva Gud. Så vi behöver prata om det som vi inte riktigt ännu kan. Det som vi ännu inte är riktigt nöjda med. Och jag tror att ett kristet liv, det är en hel vandring. Det är liksom ett liv. När du är 19 år och känner att ska jag fortsätta gå på ungdomssamlingar? Men alltså, du har ju bara fortsatt gå i kyrkan. Fortsätt umgås med kristna. Fortsätt gå i den stora kyrkan. För att ditt liv har bara börjat. En vän frågade mig en gång. Benjamin, vad ber du? Vad ber du när det är tungt? Jag kom inte på någonting. Jag var så här, vad ber jag ens? Han visste att jag var kristen och jag tyckte det var pinsamt. För jag kom inte på, vad brukar jag ens be? Vi hade haft kanske ett halvår eller några månader. Det var mitt under studietiden. Och det var utmanande. Jag hade en del grejer som mötte mig i livet av olika anledningar. Som bara gjorde att det var riktigt. Alltså det var kanske en lätt depression också, kan man väl säga. Det var en viss utbrändhet, det var olika faktorer. Och så såg ju min vän, som inte vid den tidpunkten var kristen, att någonting håller mig ovanför ytan. Och jag var ganska frimodig med att prata om min tro och så här. Och så frågade han mig, vad ber du när det är tungt? Och jag blev ställd av frågan. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Så sa jag till honom det jag kom på att stämde. Oftast suckar jag nog bara, tror jag. Det är oftast en suck. Gud, hjälp mig. Och det är ingen bönestund då jag sätter mig ner och lägger tid i kalendern. Men det var liksom en pågående bön som fanns, insåg jag. En rätt så tyst bön. Gud, hjälp mig. Lärjungarna frågar ju också Jesus den här frågan. Inte vad ber du när det är tungt, men de frågar ju, Herre, vad ska vi be? En gång var Jesus på plats och bad. Och när han hade slutat sa en av hans lärjungar, Herre, lär oss att be. Och den inställningen, det är liksom en attityd av att vi behöver få något mer i vårt liv med Gud. Och lär oss det. Och jag började fundera, vi har ju en del, både bekanta och vänner till oss och folk man känner eller bara berörs av, en del nyheter på sistone också lokalt och som vi också bad om här, familjer som har drabbats av sorg och tragiska händelser. Och jag började fundera på att vad ber man? Jag pratade med samma kompis som den här gången för många år sedan frågade mig. Han är nu idag kristen själv. Så vi diskuterade lite om bön och vi konstaterade att det måste vara otroligt svårt att gå igenom saker om inte du har Gud att be till. Alltså vad ber man till? Hur gör man? Och i vår kultur, vi har ju rensat bort alla liksom sorters böneplatser och liksom andliga element i vår stad och i vår tid. Så att, vart vänder sig människor? Det finns ingen. Vem ska visa dem och lära dem att be om inte vi bland annat? Låt människor fråga dig, hur ska jag be? Hur ber du när det är tungt? För de flesta har nog ingen aning, tror jag. Och ändå tänker jag att alla ber. Alltså, jag har så svårt att föreställa mig att människor inte skulle be. Men de flesta vet ju inte riktigt vart de ber och hur man ber. Men människor ber när det krisar. Verklighet och smärta möter. Människor ber när de hoppas. Man har ett perspektiv bortom det man nu ser, men man hoppas att det ska bli så där en vacker dag. Eller man hoppas att det ska lyckas så som man vill. Jag tror att det är en slags tyst bön också på något vis. Och människor ber när de tror. Att känna Gud eller att vilja leva i hans vilja. Då ber man. För man lyckas inte med det själv. Men det verkar ändå som att i vår tid och i vår kultur så finns det nya sorters böneplatser. Nya sorters uttryck för att be. Men inte Gud. Man söker stillhet. Man vill ha frid. Men man söker det på nya sätt. Samma andliga behov finns ju hos oss alla. Samma andliga behov finns hos din kollega som är totalt ointresserad av att någonsin sätta sin fot i en kyrka. Men samma andliga behov finns. För vi är skapade till Guds avbild. Någon sa det, eller jag läste en bok om bön här inför det här. Jag hann inte läsa hela boken, men jag läste lite och fick lite inspiration. Och så läste jag om det. Han skrev den författaren, Pete Greig heter han. En bra bok som heter Kanske lär oss att be faktiskt. Som ser det. Och han sa det att Gud har ju skapat allt. Allt tillhör honom. Och han får liksom allt. Allt som är skapat tillhör en Gud. Det enda som inte tillhör Gud, det är hela vårt hjärta. Och jag tyckte det var liksom något tänkvärt och väldigt fint sagt. Men det var också något väldigt sant. För att Gud har liksom tillträde till allt. Skapelsen är hans. Men vi själva bestämmer över vårt hjärta. Och det är ju med viss tyngd och med viss sorg man kan tänka att människor inte ens vet om att deras hjärta, hela hjärtat, kan få höra till Gud. Att man kan få ha en tro på en Gud som hör när vi ber. Kanske inte svarar på det sätt som vi själva alltid tänker oss. Men som älskar oss så mycket att han ger oss det vi behöver i rätt tid. Men många förnekar ju det behovet. Men sen är det kriser. Eller någonting händer. Så är det ju som att det behovet bara kristalliseras. Det blir tydligt att det finns en sån längtan. Och ett desperation efter att få hoppas på något mer. Så bön är liksom en riktning. I den riktning vi lever våra liv. Vi kanske inte ber Fader vår varje dag. Eller vi kanske inte har vår bönekammare. Men allt vi gör, det pekar ju någon riktning. Och det blir ju på ett sätt en bön på det vi hoppas på. Om inte vårt liv pekar i Guds riktning, så pekar det i annan riktning. Det är väldigt svårt att be till Gud om inte vi liksom söker honom. Om inte vi sträcker oss mot honom. Men om vi sträcker oss mot honom, så tror jag han börjar göra något. Då tror jag han får en del av vårt hjärta. Och det är någonting han längtar efter, så är det hela vårt hjärta. Man kan söka i många källor. Och jag tänker det är precis vad man gör. Man söker i många källor. Men det är bara en som har vatten som kan släcka hela livets törst. Det är bara Jesus som, han gör ju också anspråk på det. Att jag är livets vatten, jag är livets bröd, jag är vägen, sanningen och livet. Det är bara Jesus som kan släcka hela livets törst. Och Gud förstår vårt behov av liksom stillhet, av ordning, av mening. Så när han kallar oss, vi lär oss att be. Så det är inte att ha ett kaotiskt liv där det inte finns gränser. Där vi mitt i allt måste börja be 3 timmar per dag. Eller vända oss mot statyn på torget och rulla ut pingstmatta eller något sånt. Och 4 gånger, 5 gånger per dag, 10 gånger per dag göra samma grej. Nej, det är inget kaotiskt, det är inget jobbigt. Utan Gud kallar oss in i liksom något behagligt i liv med honom. Evigheten, och det är för att evigheten finns här. Det står att evigheten har han lagt i våra hjärtan. Allt han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Och ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Men jag tänkte mycket på det. Det är verkligen en frånvaro av liksom altaren eller andliga mötesplatser i vår tid. Och därför finns ju vi som kyrka också. Vi tror att Gud möter oss här. Vi får lära oss någonting av vad han vill. Och jag tror att det ska vara enkelt. Och det är vad Jesus säger också i den här bönen som vi snart kommer in på. Det enkla, det ärliga och det pågående. Ett kristet liv som inte är 1000 olika rutiner och regler som vi bara liksom måste omstrukturera hela vårt liv efter. Absolut, att följa Jesus kostar allt och det kommer leda till att vi måste ompröva allt vi tänker, allt vi lever, allt vi längtar efter. Men det är inte komplext och svårt och jobbigt i sig. Livet är jobbigt i sig. Vi kommer möta, jag lyssnar på, vi var på en pastorskonferens, jag och Anders och Lilian och en del andra kollegor här förra veckan. Och vi fick lyssna på en kvinna som jobbar i väldigt, väldigt utsatta områden med och mötte många i förföljelse och det här. Och man påminns om att alltså det finns ju ingen garanti, bara för att man är kristen, att det skulle vara lätt. Och de följer Jesus som ingen av oss. Och uppoffrar så mycket mer än någon av oss någonsin skulle våga ens tänka. Men själva efterföljelsen, att leva med Jesus, det är enkelt. Det behöver vara ärligt och det är något som pågår ett helt liv. Och det är där någonstans Gud söker efter vårt hjärta. Vårt hela hjärta. Det står ju en liknelse i Matteus 13 om att himmelriket som en man som sålde allt han ägde för att köpa. Han sökte fina pärlor och sen sålde han allt han ägde för att köpa den här pärlan. Och på något sätt kan man ju tänka sig att det vi, Gud söker efter oss. Han gav allt han ägde, han gav allt han hade, sin son, för att finna oss. Och då börjar jag tänka så här att så ofta pratar vi om att det är vi som ska söka Gud. Eller nu har jag funnit Gud. Och att bönen är att liksom, vi måste söka Gud på något sätt. Och jag tror att det är ett litet bristfälligt uttryck för att det är Gud som söker oss. Han har inte tappat, det är inte vi som har tappat bort honom i första hand. Eller sa jag fel nu? Vad menar jag? Det var kanske det jag menade. Ja, men det är inte så att Gud är förlorad och borttappad. Utan det är ju vi som är bortsprungna i olika bemärkelser. Det är Gud som söker efter oss. Och det behöver vårt perspektiv när vi kommer inför honom. Han är inte svår att finna. Det är vi som är distraherade och ointresserade och inte förstår vad han har för oss. Så vi satsar på allt möjligt annat. Till och med så att vi börjar upprätta andra sorters tempel i våra liv och andra sorters liksom, fokus på vår bön. Som vi börjar hoppas på. Vi gör inte enkelt, vi gör inte från ett ärligt hjärta som vi längtar efter Gud. Och vi gör inte jämnt och ständigt så som Jesus kallar oss. Och så svarar han på lärjungarnas bön. Eller deras fråga, säger han. Så här ska ni be, vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder. Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Vi ska gå igenom den här steg för steg. Några enkla bitar i vad som ingår i det här. För att det har ju skrivits och sagts väldigt mycket om bön. Men det här är vad Jesus själv säger. Och förmodligen sa han ju mycket, mycket mer i det här tillfället. Det här tog ju kanske 15 sekunder att läsa igenom snabbt. Troligtvis hade Jesus en lite längre session av att berätta det här är som ni ska be. Men det här är de orden som finns i Bibeln som lärjungarna fick som svar. Gud vår fader i himlen. Vår far. Det är något personligt. Det är inte någon annans far. Det är inte liksom det är inte opersonligt utan det är vår far, vår pappa i himlen. Och det är inte vår någonting i himlen, utan det är vår fader i himlen. Och i den här kontexten för judarna så var det väldigt otänkbart att prata om Gud som så familjär, som far. Det var ju Gud var herre, men att prata om Gud som far. Det var som att mitt i allt nedgradera Gud till liksom en, vadå, en jordisk far. Men nej, det var snarare för att vi skulle förstå hur den Gud är, vilket förhållningssätt. Han vill omfamna oss, han vill välkomna oss hem. Hela bilden av förlorade sonen, det kan ju kopplas hit. Men han är också vår far i himlen. Alltså han är far, men han är i himlen. Så han är fortfarande helig, fast han är vår far. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Här är ju hela perspektivet att ha ett fokus och en passion på att det är Guds ära och det är Guds agenda det handlar om. Alltså bönen är inte, låt min agenda ske, låt mitt fina rike komma, låt mig bli, låt mig och jag och mitt och allt bli stort och känt. Utan det är hans rike. Och då kan jag del tänka att men det är ju meningslöst att be så här. Var finns plats för mig? Hallå? Mina bönämnen, min lista, Gud, hallå? Eller man ger liksom upp, eller man tänker att jag kan inte göra något åt det här, för Gud, han är i himlen, han all ära ska till honom, hans vilja kommer ändå ske, det kommer inte bli som jag har tänkt, för det är hans vilja och inte min. Men vi måste ju förstå att han är vår far och han älskar. Så det är utifrån dem, det förhållningssättet. Och sen kommer bönen om bröd och förlåtelse och frestelse. Brödet handlar om det mest vardagliga. Det fysiska vi behöver. En dag i taget. Som Gud är liksom intresserad av att möta oss i. Det vardagliga. Det enkla. En teolog som heter D.A. Carson har sagt så här att the prayer is for our needs, not for our greeds. Alltså bönen är för våra behov. Inte för våra begär. Och jag vet inte hur det är med dig. Men det fanns en tid. Jag var också själv lite yngre. Och de som jag mötte och hängde med var också kanske lite yngre. Men så provocerande frågor som. Ja men om Gud finns. Varför svarar inte på mina böner? Okej, jag ska be om en bil. Och så får jag en bil. Men om inte han ger mig en bil. Då kan jag inte tro på Gud. Eller om inte han ger mig ett snabbt bönesvar så här. Och jag tänker det är skillnad på att be för sina behov. Och sånt som vi verkligen behöver. Eller att be för det man liksom. Ha begär till eller begär för. Gud är inte riktigt sån. Men det är väl en ganska vanlig tanke att folk har testat be och så funkar det liksom inte. Som att det är en beställning vi gör. Tråkigt om inte kommer liksom man har betalat och hämt mat och så ska det komma hem och så kommer det inte fast man har betalat för det. Men så är det ju inte med Gud. Vi har inte, han är inte skyldig oss något. Och sen det här med frestelse. Som prövning. Gud är ju inte den som frestar oss. Och han sänder inte massa prövningar in i våra liv. Men han tillåter prövning. Gud prövar oss inte över förmåga. Vår förmåga står det. Han är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Och han kommer också förbereda en utväg när det så sker. Vi kan ta nästa bild här. Får ni se en liten skissa av min privata förberedelse för idag. Men här är det, som sagt, det handlar om Guds storhet och relationen till honom. Om hans agenda för mitt liv. Hans vilja. Och det vi kan se här på något sätt att hela den första delen handlar om Guds bild. Vilken bild har vi av Gud? Vad tror vi egentligen om Gud? Ibland kommer vi, ska be till Gud men vi tror så konstiga saker om Gud. Så att ha en rätt uppfattning, en rätt gudsbild. För den kan vara rätt och fel. Gud är inte bara kärlek och något abstrakt. Utan Gud är Gud. Egenskaper. Gränser. Trots att han är obegränsad. Men han är någon vi kan lära känna. Och andra halvan blir liksom den personliga. Eller den som handlar om självbilden. Mina behov. Det som är utmanande för mig. För Gud vill att vi kommer med det till honom. Så första halvan är Gud och andra halvan är vi. Men för mig också så började det ju så lätt med att Gud, hjälp mig med det här nu. Kan du bara göra det här? Jag skulle behöva mer av det här eller mindre av det här. Det blir liksom inte utifrån en lovsång till Gud. Det blir inte utifrån en att jag ser på Gud som stor och värd all ära. Och jag tror vi behöver se över våra liv. Vad tror vi om Gud? För det vi tror om Gud, det får konsekvenser i hur vi lever med Gud. Så inte vi lever ett helt liv i någon slags prestation och krav eller besvikelse på att Gud inte gör det vi vill. Men vi har aldrig lärt känna Gud för den han är. Så en lite kanske utmanande fråga, men vem handlar din bön om? Är den självcentrerad, du-centrerad? Och det kan det ju vara i vissa tider. Vi liksom är så in i något mörker eller vi är så inne i något som är svårt så vi kan liksom inte se förbi det som är. Men jag tror även där, kan vi läsa i Apostlagärningarna om Paulus och Silas och alla möjliga utmaningar. Det är att Gud får ju ära i allt, trots det som möter dem. Ni hörde den här kvinnan förra veckan som berättade om förföljelsen och brutal liksom, misshandel och tortyr som de kristna får utstå. Jag tänker, det är ju värt för de har sett, de har förstått hur stor Gud är. Så det spelar liksom ingen roll. Så att till och med dig i Norsked att om någon vill döda dig så är det ju liksom, det är bara ett stort missförstånd för du har ju redan dött med Kristus. Så ingen kan ens döda dig. Det är ju lite brutalt att tänka så, men för dem blev det så verkligt. Att ingen kan ta något ifrån mig för att jag tillhör Gud. Ingen kan liksom, folk kan tro nog göra mitt liv sämre, men min Gud, han är liksom, han är Gud för mig. Men just det här med Guds bild och jag-bild. Och jag läste i samma bok om bön. Det är en man alltså, som har startat en rörelse som heter 24/7 Prayer Movement. Jag vet inte så mycket om den, men den lät stor för den var jätteglobal och fanns typ överallt. Så jag tänkte, det där måste jag ta reda på mer om. Men han sa så här att han har kommit till konklusionen att de flesta människors problem med bön tycks vara Gud. De föreställer sig att han ständigt ogillar, att han alltid är besviken, att han behöver bli lugnad och övertalad. Om det är som man ser på Gud, då kan jag inte klandra dig för att du försöker undvika hans blick. Men Jesus säger något helt annat. Han gör det klart i liknelsen om den förlorade sonen, att den Gud vi ber till är ofattbart god. Springer mot oss med öppna armar var vi än har varit och vad vi än har gjort. Så vårt problem med bön kanske inte är bönen. Vårt problem med bönen kanske inte är att vi inte har tid. Utan vårt problem kanske är vad vi tänker och tror om Gud. Kan det vara så? Kan det vara så att vi måste förändra vår uppfattning om vad det faktiskt är och ska vara i vårt liv? Jag var ute och sprang. Det händer inte jätteofta på vintern. Men jag var ute och sprang och så såg jag en bil som jag inte förstod. Alltså jag var så här, vad har de kopplat in där? Tänkte jag. Och så gick jag tillbaks. Eller så fattade jag vad det var. Och så gick jag tillbaks och tog en bild och så har jag den här. Någonting stämde ju inte riktigt i den här elkabeln. Det var ju så att antingen någon kappar av den eller det som händer ibland. Att man helt enkelt kör iväg utan att dra ur kabeln. Det har säkert hänt någon. Ni behöver inte ge er till känna. Tom? Nej. Sorry. Men det är ju någonting. Man kan ju fortsätta i den här då. Men den har ju noll funktion. Det ser ut som att liksom, hålet är fyllt. Den är ipluggad. Men det har ju ingen hjälp för den här bilens liksom uppvärmning av motorn när det är kallt. Noll funktion. Så jag undrar, kanske personen inte visste att den var kvar eller så tänker man att nej, men den sitter ju i alla fall, det är ju bra. Men det är ju lite så här med bön, att vi fortsätter liksom forcerat och krampaktigt tänka att bön är det här. Jag tänker aldrig gå på en tisdagsbön för det är så torrt säkert. Eller där är väl kanske till och med Benjamin och Anders där, men oj, då orkar man inte vara där. Jag vet inte vad ni tänker om oss. Men ursäkta Anders. Men vi kanske missförstår vad det är. Eller så tror vi att vi redan har ett böneliv. Och så blir vi bekväma med det. Medan vi egentligen borde totalt omdefiniera och förstå att jag har nog inte ännu förstått vad det handlar om. Och det är helt okej. Ta ut den här pluggen. Skaffa liksom en ny kabel som har rätt funktion. Och som ger vad det ska ge. För om bönen inte ger vad den ska ge. Om inte bönen är vad Gud vill att den ska vara i vårt liv. Så blir det ju krampaktigt, lagiskt, forcerat, jobbigt, kravfyllt, allt det där. Och det är det här jag menar, jag är inte riktigt där. Men jag förstår ju att bönen är ju förmodligen mycket mer än vad jag hittills i mitt liv har sett. Så jag är väldigt glad över att vi har ett team av äldsteledare i den här församlingen som alla har sånt hjärta för bön och att liksom faktiskt komma med saker till Gud, inför Gud, inte bara lösa saker i det praktiska. Att vi är en församling som ber, och när vi ber så gör vi det på riktigt. Att vi har 21 dagar av bön och fasta, inte för att vi alla är så duktiga på det. För, och där vill jag bara uppmuntra mig och oss, även om du inte är den vassaste bönekniven i lådan, så var med. För det är ju för att vi ska lära oss. Lärjungarna sa, Herre, lär oss att be. Så om du är en bruten kabel, så låt liksom någon få hjälpa dig. Eller kom till Gud och säg att nu dra ut det här som är lite slitet och söndrigt. Så börjar vi om. Jag måste få liksom se en ny version av vad det handlar om att leva i en relation med dig, Gud. Min fader i himlen. Så att ditt namn får bli helgat. Ärat. Så Jesu ord till lärjungarna var förmodligen överraskande enkla. De hade säkert väntat sig något mer avancerat. Men orden är alltså väldigt enkla. Och strax innan den här bönen, Fader vår, så säger Jesus att gör inte som hycklarna. De står i gathörnen och ska synas så att folk förstår hur andliga de är. Utan nej, gå in i din kammare. Stäng din dörr. Gå in. För din far, han ser dig och han ska belöna dig. Han vet vad du behöver. Det är liksom den Gud är och vill vara i vårt liv. Vi behöver inte stå på liksom, vi kan stå på torget och be om vi vill. Men i första hand så kallar Gud oss till något mer intimt i vårt andliga liv. Något mer personligt. Något som inte handlar om alla andra. Som inte handlar ens om allt du ska be för. Eller allt du borde få, eller allt Gud ska hjälpa dig med. Utan bara, Gud, vem är du? Och det upptäcker vi inte när livet är full fart. Och livet kommer väl alltid vara full fart på något sätt. Kan vi pausa så pass mycket? 10 minuter på morgon innan din familj har vaknat. En liten stund. Mitt knep är ju att se till att Olivia sover lite längre. Så jag inte behöver stiga upp så tidigt. Men båda funkar ju. Men att man har någon liten stund på dagen som man faktiskt sätter undan för det här. Och jag tänker igen, vi pratade i början om enkelt och äkta och något pågående. Och vi ska landa, jag tror det börjar gå mot slutet nu. Jag har ganska mycket kvar här. Men vi börjar gå mot slutet och jag vill prata lite om det enkla, det äkta och det pågående. För det var ungefär det som Jesus sa. Be enkelt, be ärligt och be ofta. Det är liksom inte att jag kör en vecka, 21 dagar i januari och sen ber jag inte resten av året. Jag som bunkrar upp. Gud, du såg väl att jag var med 21 dagar? Jag är inte fysiskt, men jag fanns på listan och det fanns i min kalender. Jag gjorde inte så mycket, men det finns ju där i alla fall. Gud, se det. Svara på alla böner som jag inte ber resten av året. Nej. Fortsätt med det. Och då, det är lite så här catchy på engelska. Jag tyckte om de här för jag såg dem någonstans. Jag tror det var Nicky Gamble eller någon som använde de här. Och jag tänkte, nu tar jag med de här. Den här predikan får heta Keep it simple, keep it real och keep it up. Eller enkelt, äkta, ofta. Keep it simple. Det betyder att sänka ribban. Gör det inte så krångligt. Sänk ribban. Du måste inte vara så otroligt duktig hela tiden. För det är du oftast i ditt liv, tror jag. Sänk ribban. Gud har inte höjt ribban för dig för vad det är att be. Han sänker ribban. Han vill bara att du kommer in, stänger din dörr och är med honom. Lena talade förra söndagen om att ta ett steg i taget i bön. Och det är det handlar om. Att ett litet steg. Ett enkelt litet steg. Att ta ett springet maraton är svårt, men att ta ett enkelt litet steg. Det är lite lättare. Det handlar alltså om riktningen. Att markera för sig själv kanske i första hand. Gud, jag gör en enkel justering i mitt liv. I en riktning mot dig. Och folk kan kritisera dig för att du är så simpel. För att din tro är så enkel. Och att du inte vet alla svar på den kristna trons alla mysterier och problem. Och teologiska fadäser. Men du är ganska gott sällskap om du håller det simpelt. Tänk på kvinnan som strax innan Jesu död kom in med sin alabasterflaska. Det var jättedyrbar olja. Jag kom ihåg fel, jag tänkte att det var på fötterna hon lade. Men hon häller ju det i håret på honom. Så man förstår ju att de blir lite upprörda runt honom. Det blir lite såsigt helt enkelt. Och det är dyrbart. Och hon slösar. Och samtidigt verkar hon vara en enkel människa. Som tog det hon hade. Det är ju lite härligt om det man har råkar vara något ganska dyrbart. Men för henne spelar det ingen roll. Hon tog det som hon hade. Och det gav hon till Jesus. Vad tar du som du har? Som är dyrbart för dig. Kanske ser enkelt ut. Eller ser dyrbart ut. Men är du beredd att ta det där enkla? Och ge det till Jesus. Även om någon ska kritisera dig för att du är lite naiv eller något sånt. Keep it real. Att låta sig vara, att tillåta sig att vara sig själv med Gud. Med Gud, det finns liksom ingen orsak att upprätthålla något. Han vet ju redan hur du är. Du är kanske inte så stolt över hur du är, men han är stolt över vem du är. Du har kanske inte lyckats med allt, men han har lyckats med allt. Han har dött för dina synder. Du har inte själv lyckats liksom upprätthålla ditt liv så att han inte skulle behöva dö för dina synder. Nej, men han har redan gjort det. Så var äkta för honom, för att han, det finns liksom inget vi förlorar. Och en Thomas Merton har sagt så här, att God is far too real to be met anywhere other than in reality. Alltså Gud är allt för riktig för att bli mött eller mötas någon annanstans än i det verkliga. Så om ditt verkliga liv är jättesvårt, om ditt verkliga liv är ångest, om ditt verkliga liv är avslag på avslag på avslag på jobbansökningar, om ditt verkliga liv är ett missfall, om ditt verkliga liv är något som ingen annan vet om ditt verkliga liv är att du inte har pengar när alla andra tror att du egentligen klarar det ganska bra, om ditt verkliga liv är något som du inte kanske vill att alla ska veta till exempel, så är det där Gud vill möta dig. I det verkliga. Gud är för verklig för att hålla på med något låtsas spel. Keep it real. C.S. Lewis sa någon gång, fritt översatt så här, att det som ser ut att vara våra sämsta eller värsta böner är i Guds ögon våra bästa. För de får vara lite fula, de får vara lite råa, de får vara ärliga. För det är Gud vi pratar om och med. Opolerat och äkta. Och det sista, pågående. Keep it up. Det behöver liksom bli en del av det vi lever och andas och är. Och därför tror jag att om du suckar någon gång per dag och låter den sucken bli en bön till Gud, för du riktar den liksom så här, oh, Gud hjälp mig. Eller på något sätt riktar din livshållning gentemot honom. Fortsätt gör det, förminska det aldrig. Andra kan tycka att det där är inte tillräckligt, men för Gud, han ser ju, han vill ha hela ditt hjärta. Om hela ditt hjärta alltid får fram en liten suck, så är det underbart. Fortsätt sucka från botten av ditt hjärta, för han vet vad du menar. Det står att den heliga ande i oss vädjar till honom med suckar utan ord. Så han vet, och sen känner han ju det annars också, så han vet vad du behöver. Men förminska inte en suck eller en tår. Eller ett skratt, eller en lättnad, eller en frustration. Sen behöver vi nog be med ord också. En del av oss kanske behöver träna på det. Vi är ganska duktiga att prata annars, men sen när det kommer till att prata med Gud så blir det så tyst. Men han hör vår suck. Så gör vad som helst för att som fortsätta. Gör det enkelt till en vana, utan orealistiska krav. Ta inte liksom så här, okej, nu ska jag vara med i bön och fasta. Jag tänker att jag 90 minuter per morgon blir väl bra. Nej, alltså kör 5 minuter varje morgon för dig själv. Eller du sitter i bilen på väg till jobbet. Men låt det få finnas en plats. Och nu säger jag inte det här för att det är väldigt systematiskt och fungerar i mitt liv. Men jag längtar efter att det ska få bli en ännu större del av hur det ser ut också för mig. Hur ofta ska vi be? Jo, vi ska alltid be, står i Bibeln. Be alltid. Var glada i Herren. Vi kan låta honom komma upp. Ska vi avsluta här. För faktum är, och jag tror för de flesta av oss, så vet vi det. Vi kan inte liksom be så rätt och välformulerat. Det finns inte alltid möjlighet att be så långt. Det finns inte alltid möjlighet att be så att andra förstår exakt vad jag menar. Men det finns alltid möjlighet att komma med det du har. När kvinnan hällde ut den här dyrbara oljan på Jesus, som en slags profetisk handling inför hans begravning, som han själv kallade. Det var lite milt sagt. Han skulle döpa ett kors där först. Men så är han henne för det. För hon tog det hon har. Och nu när vi avslutar och avrundar här, så vill jag bara fråga dig att vad är det liksom som du har, som antingen är liksom, ser ut att inte ha något värde i dina egna ögon, eller som är så värdefullt, eller som upptar ditt fokus så att du inte hinner be, så du inte hinner tänka på Gud. Men då är min fråga, vad är din bild av Gud? Hur finns det en möjlighet att inte tänka på den Gud som är Gud? Kan det vara för att du är skymd av erfarenheter, av en uppfattning som inte är sann om honom, som gör att du egentligen inte ens vill ha honom? Kan du då ärligt och äkta och enkelt komma till honom, låta honom på något sätt möta dig på ett nytt sätt? Det gäller säkert någon av oss här, eller flera av oss, men att få liksom ett nytt tankesätt i Gud. Vad är det du vill? Vad betyder det att din vilja ska få ske? Vad betyder det att ditt rike ska få komma? Vad betyder det att ditt namn ska bli upphöjt? Och vad betyder det att du vill ge mig mitt dagliga bröd? Vad betyder det att du vill hjälpa mig i min prövning? Någon har sagt att det stora beslutet i livet egentligen inte är om vi ska tro på Gud eller inte tro på Gud, utan om vi ska ära och lovsjunga honom eller om vi ska tävla med honom. Alltså om vi ska låta Gud vara Gud eller om vi ska försöka hitta någon slags ersättare. Det är den stora fighten. Som kristen, som icke-troende, bilden av Gud avgör väldigt mycket i hur vi ber. Vi kan ställa oss upp tillsammans och förebedjan kan komma fram. Jesus säger det själv att kom till mig, alla ni som arbetar och bär tunga bördor. För mitt ok är lätt och min börda är mild. På engelska i Message-översättning så står det att någonting om the unforced rhythms of grace, alltså någon slags otvingad rytm av hans nåd. Och ifall det här är något som du vill ha för ditt år eller för din vandring med Gud, något oforcerat, ett liv i hans frihet där du får lära dig att be, som att ta sina stapplande steg, eller lära sig som att springa när man får kunna gå. Om du behöver något från honom, jag vill bara uppmuntra dig den här stunden, och när vi har förbön, kom fram till någon av våra förebedjare och be tillsammans. Nämn att jag behöver det här, jag måste få en ny bild av vem Gud faktiskt är. Kom med allt du har, med allt du gör, det som vi sjöng, jag ger dig mitt hjärta Gud. Jag tror det är det kommer tillbaka till. Därför lärde Jesus att be den enkla bönen Fader vår. En sund, rätt bild av honom och en rätt bild av vår plats. Gud, vi kommer till dig och vi tackar dig Gud för att du är Gud. Vi får ära dig, vi får lära oss att känna dig, att förstå vad det är att vara älskad av dig. Förstå vad du vill, vad som är din vilja. Också förstå på vilket sätt du vill möta våra behov. Idag, under veckan och året som ligger framför. Kom och möt oss där vi är. Och den som kämpar med någon slags kristet högmod av att upprätthålla bilden att allting är bra eller att man redan kan, alltså kom Gud och bryt ner lite föreställningar om att det är vi som sitter i liksom förarsätet. Så vi får ära dig, Gud. Så Sion får vara en församling som ärar dig, som är fulla människor som ber om din vilja. Lär oss att be. Lär oss att gå med dig. I ditt namn ber vi. Amen. Välkommen fram till förbön. Förbönsplatsen är öppen. Och så...